P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kväll om reaktioner i Mellanöstern på USAs och Saudiarabiens kärnenergiavtal och Trumps nya krav för att avtalet ska bli av. Oljepriset stiger igen efter ökad oro om utvecklingen i Iran-konflikten. Regeringen föreslår att PFAS-kemikalier i smink och kläder ska förbjudas. Och så minns vi Rysslands experten Martin Krag som avlidit efter en längre tids sjukdom. Välkomna att lyssna, jag heter Annika Nordin. Och först nu om det omdebatterade kärnenergiavtal som USA och Saudiarabien skrev under igår. Avtalet som diskuterats i flera år handlar om att amerikanska bolag ska bygga upp kärnkraft och kärnenergianläggningar. Ett civilt kärnkraftsprogram i Saudiarabien under villkor som löper de närmaste 30 åren. Och det här har lett till kritik och farhågor om att det här i förlängningen skulle kunna leda till kärnvapenutveckling. Och idag så kom nytt besked från USAs president Donald Trump om att avtalet bara blir verklighet om Saudiarabien ansluter sig till Abrahamavtalen och normaliserar relationerna med Israel. Men nu är vår utsända Lorin Ibrahim från Erbil i irakiska Kurdistan. Ja, Lorin, vilka reaktioner väcker det här kärnenergiavtalet i Mellanöstern?
Ja, under dagen så har det inte varit jättemycket reaktioner på det. Det kan tolkas som att länderna i regionen avvaktar just nu med att kommentera avtalet. Saudiarabien och USA ser stora strategiska möjligheter med det här avtalet. Israel har välkomnat utvecklingen framförallt eftersom USA nu kopplar avtalet till att Saudiarabien ska normalisera relationerna med Israel genom Abrahamavtalen. Och Iran har ännu inte kommit med någon större offentlig reaktion på avtalet, men frågan är mycket känslig för Teheran. Alltså ett amerikanskt kärnenergisamarbete med Saudiarabien riskerar då att ses som ett sätt att stärka USAs och även Israels position i regionen och förändra maktbalansen i Gulfområdet. Och samtidigt så väcker det här också frågor hos kritiker, även i Iran nog, om varför Saudiarabien får större utrymme för kärnteknikutveckling när Iran själv väldigt länge varit under hård internationell press och kontroll kring sitt eget då kärnprogram.
Så det här att det inte hörs så mycket, hur ska man tolka det att de här andra grannländerna avvaktar, menar du, eller?
Ja, men så kan man ju se på det. Det kan tolkas som avvaktande läge. Många länder vill kanske inte ta ställning i den här frågan just nu innan det står klart om avtalet faktiskt blir verklighet eller inte och på vilka villkor i så fall. Samtidigt försöker de undvika att spä på spänningarna i Mellanöstern också, som redan är under hårt press av konflikten mellan USA och Iran som eskalerar mer och mer för varje dag.
Och USAs president Trump vill ju att Saudiarabien ska ansluta sig till Abrahamavtalen. Kan du förklara lite kort, vad innebär de här Abrahamavtalen?
Abrahamavtalen handlar om att normalisera relationerna mellan Israel och flera arabstater. Det innebär att länderna då formellt erkänner varandra, öppnar för diplomatiska relationer men också samarbeten inom bland annat handel, säkerhet, kultur, teknik. Och avtalen slöts då under USAs medling 2020. De första länderna som då anslöt sig var Förenade Arabemiraten och Bahrain. Och sen anslöt sig även Marocko och Sudan till avtalet. Men just Saudiarabien har liksom däremot inte gått med på det. Där har man sagt att en normalisering med Israel kräver en tydlig väg mot en palestinsk stat och en lösning på konflikten med palestinierna. Där står Saudiarabien och Israels regering långt ifrån varandra.
Så vad har Saudiarabien då svarat på kravet från Trump?
Ja, inte mycket där heller. Enligt AP så ska den saudiska ambassaden i Washington inte velat kommentera Donald Trumps nya besked idag. Och inga officiella uttalanden har vi hört under dagen heller. Men från israelisk håll så har reaktionerna då varit positiva. Netanyahus kansli beskriver det här som en möjlig saudisk anslutning då till Abraham-avtalen skulle vara som ett historiskt steg för freden i Mellanöstern.
Det säger Lorin Ibrahim från Erbil i irakiska Kurdistan. Och med nu också är Jan Hallenberg, USA-expert och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen till Studio 1 kväll.
Tackar.
Vad tror du det beror på att andra länder i den här regionen inte har sagt så mycket om det här avtalet?
Ja, det kan bero på flera saker. En är väl de som Lorin Ibrahim var inne på, att de avvaktar lite och vet inte vad det här gäller. Vi har inte kunnat läsa vad avtalet innehåller exakt, för det första. Och för det andra så blir ju läget mer osäkert i och med att Trump skriver under ett avtal ena dagen och så nästa dag så kräver han att saudierna också ska skriva upp under ytterligare ett avtal för att det första avtalet ska börja gälla. Så att situationen är väldigt oklar.
Och flera politiska, säkerhetspolitiska bedömare är kritiska till det här nya avtalet mellan USA och Saudiarabien. Vad handlar den kritiken och oron om?
Den handlar framförallt om att det inte finns garantier för att inte Saudi så småningom ska skaffa sig egen möjlighet att anrika uran och skaffa sig kärnvapen. Det finns inga bestämmelser om att den internationella atomenergiorganisationen IAEA ska vara med och inspektera. Den bestämmelsen har funnits i alla sådana här avtal som USA har ingått tidigare. De är mer än 25 stycken sedan 1954 där lagen på det här området stiftades. Så det här är ett undantag för det första. Och för det andra så verkar det som att presidenten förbehåller sig rätten att sluta avtalet själv utan att gå till kongressen, vilket har varit fallet i alla tidigare avtal. Så att det här är kontroversiellt. Det finns ju många som tycker att det här är olyckligt för Israel och det är olyckligt för spridningsriskerna av kärnvapen i regionen. Så det finns både amerikanska experter som kritiserar båda de här punkterna och även amerikanska politiker som är tveksamma.
Och vad krävs då för att avtalet ska kunna träda i kraft?
Det är svårt att veta nu eftersom vi inte vet exakt, men jag skulle gissa att Trump kommer att säga att det är ett giltigt avtal om nu Saudiarabien skriver under det här Abraham-avtalet också. Men det tror inte jag att de gör. De har hållit, som er korrespondent sa, stenhårt på det här att ska de skriva på det avtalet så måste det finnas en tydlig plan för en tvåstatslösning. Det ska komma en palestinsk stat ut ur den processen. Och innan det finns en sån process så kommer, tror jag, inte att saudierna skriver på avtalet. Och det gör ju återigen att det här grundläggande avtalet, dess status är väldigt oklar i nuläget.
Och om man tänker då, vad har USA och Saudiarabien att vinna på ett sånt här avtal? Alltså man tänker, vilket land behöver det mest?
Ja, jag tror att båda parterna behöver det. Saudi vill gå ifrån sitt rena oljeberoende och skaffa sig kärnenergianläggningar och ha möjligheten att skaffa sig kärnvapen om iranierna gör det. Amerikanerna vill ha en knytning till Saudiarabien som är det viktigaste landet i regionen för USA näst efter Israel. Och de vill ha starka ekonomiska fördelar, vilket de kommer att få av de, det vi hittills vet om avtalet, där det blir, verkar det amerikanska ensamrätt, där amerikanska företag under de här 30 åren kommer att tjäna förmodligen tiotals miljarder dollar. Så om det går igenom så kommer Trump att kunna peka på både en starkare säkerhetspolitisk koppling till Saudiarabien och på stora amerikanska inkomster.
Och vad tror du då kommer att hända nu utifrån att det låter ju som att det är många osäkra detaljer i det här, eller man vet inte riktigt vad som ska hända? Jag tror att där tappade vi kontakten med Jan Hallenberg, USA-expert och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Hör du oss, Jan? Vi får tacka Jan Hallenberg för den intervjun så länge, och tidigare så hörde vi vår utsända Lorin Ibrahim från Erbil i irakiska Kurdistan. Och vi går vidare. Och krisen i Mellanöstern har påverkat oljepriset. Under sommaren så har vi flera gånger talat om stigande priser och nu har oljepriset passerat den psykologiskt viktiga gränsen för marknaden på $100 fatet. Då är frågan, när det här början på en ny energikris eller en tillfällig marknadsreaktion? Robert Bergqvist, seniorekonom vid SCB, välkommen till Studio 1.
Tack.
Ja, oljepriset har ju tagit sig över $100 fatet nu. Vad innebär det för svenska hushåll?
Ja, men man kan väl skilja på en kortsiktig effekt och en mer långsiktig effekt. Den kortsiktiga effekten är ganska uppenbart att vi kommer ju märka av att högre energipriser, bensinpriser kommer ju äta upp en del av köpkraften i våra plånböcker. Men det kanske man då kan hantera. Men det värre är ju om det här blir mer varaktigt. Så tidsfaktorn spelar väldigt stor roll. Om priserna etablerar sig på de här högre nivåerna, då kommer det påverka allmänt och köpkraften för oss hushåll. Det kommer påverka företagens kostnader. Och i förlängningen så kan det också innebära då räntehöjning. Att våra centralbanker måste höja räntorna för att då motverka inflationsriskerna i världsekonomin och även i den svenska ekonomin.
Vad menar du när du säger utdraget?
Ja, det är jättesvårt att säga. Jag skulle säga att det tar kanske, ja, uppskattningsvis 3, kanske 6 månader innan vi kan börja se de här mer varaktiga effekterna. Men det som är viktigt, det är ju då att de här högre energikostnaderna inte sprider sig i ekonomin. Att man börjar kompensera sig för de högre kostnaderna, energikostnaderna. För då blir det mycket svårare att bli av med inflationen och då måste centralbankerna kanske då agera mer kraftfullt. Och det som är ju lite lugnande i det här läget, om man nu tänker på och tittar lite i backspegeln. Vi har ju haft en period med högre energipriser då och oljepriser, men vi har sett ganska lite av de här generella smittoeffekterna. Vi har sett att drivmedelspriser går upp, vi har sett att transportkostnader går upp. Men att det här har spridits i ekonomin, det har vi än så länge inte sett. Då, och det är faktiskt då lugnande.
Ja, då kommer vi in på nästa fråga då. Hur länge dröjer innan man börjar märka det på allvar för svensk ekonomis del, tror du?
Ja, vi har ju sett det redan egentligen att vi hushåll känner ju av högre kostnader och det här slår ju direkt. Alltså direkt när världsmarknadspriserna går upp på olja så märker vi det om man då till exempel då ska tanka bilen. Det som vi också har med som en faktor, nu tittar vi bara mycket då på det internationella oljepriset, men kronans värde spelar också roll för vi betalar ju den importerade oljan med våra svenska kronor och kronan har då tappat i värde så att vi har fått liksom en extra kostnad för oljan genom att kronan då tappar i värde. Och det här ser vi alltså direkt i våra plånböcker och de företag som jag pratar med som producerar. Alltså energi är ju en väldigt viktig insatsvara för att kunna producera. Och man berättar ju för mig hur kostnaderna går upp. Men vi har ännu även i Sverige inte sett de här, det vi kallar då för andrahandseffekter, det vill säga att högre energikostnader sprider sig i ekonomin. Men det kan komma längre fram och då har vi ett mer allvarligt läge.
Ja, jag tänker också, vad är det som avgör om det här skulle bli ett verkligt bekymmer att oljepriset fortsätter att stiga?
Ja, det är alltså då tidsfaktorn och att allt det här som vi har, det som händer då i Mellanöstern, det skapar ju också en oförutsägbarhet. Alltså man vet inte vad som ska hända och det här, bara det då, och är ju också en negativ faktor för den ekonomiska tillväxten. För att om vi som hushåll eller företag inte vet vad som kommer hända framöver, då är risken stor att vi hamnar i ett vänta och se-beteende. Vi kanske har funderat på att köpa den här soffan till vardagsrummet, men det är så mycket frågetecken där ute. Vi säger att vi väntar med det beslutet, vi tar det beslutet i höst istället.
Eller att man inte vågar köpa med risk då? Eller avvakta heller?
Nej. Nej, men precis. Man vet inte hur mycket pengar man kommer ha. Och det gäller ju samma sak för våra företag också som kanske då planerar att investera eller att nyanställa. Så tycker man då att frågetecknen är så stora. Vi ska göra det här men vi gör det inte nu. Och just det här vänta och se-beteendet, det gör att du skjuter upp då konsumtion, du skjuter upp investeringar och det sänker ju den ekonomiska tillväxten. Och det här sker ju i hela världen. Hela världen följer nu den här utvecklingen och därmed så påverkar det också då den ekonomiska tillväxten. Och för Sveriges del så ska man ju inte heller glömma, vi är ju väldigt beroende av att vi har en väl fungerande världsekonomi, att vi har kraft i världsekonomin, för vi exporterar mycket varor. Skulle liksom världstillväxten då bromsa in, då kommer vi se det här också, den negativa effekten via då vår export.
Jag tänker också, du pratade om det här med energipriser och det är lite här i början. Många kanske, när man hör talas om stigande oljepriser, så tänker kanske många att kommer det bli som 2022, att det blir dyrare priser på el till exempel och sådana saker. Finns det en oro för att man kan hamna där?
Absolut, alltså det är ju en allvarlig kris som vi har i Mellanöstern och vi är fortfarande väldigt rädda för spridningseffekter. Men det jag tycker man också ska ha med sig, både när man tittar på energikrisen då, som började då egentligen på allvar sommaren 2022, den energikris vi haft då under första halvåret i år, så ska man ju inte glömma de här anpassningsmekanismerna som kommer igång. För att det är ju ett dramatiskt energibortfall som vi har fått med tanke på att Hormuzsundet i princip har varit stängt. Men det vi ser då händer i världsekonomin, det är att det är tre saker som inträffar. Dels att vi ökar produktionen på annat håll i världen för att producera då olja och andra energislag. Vi märker också att högre priser gör att vi försöker bli mer effektiva i vår konsumtion, så att konsumtionen går ner utan att vi behöver kanske ta allt för drastiska beslut. Vi kanske låter bilen stå och inte tar bilen till och använder den på det sättet vi gjort tidigare. Och sen så ser vi också då att vi har ju haft reserver, oljereserver. Länder har strategiska oljereserver och de har man ju då kunnat använda och då dragit ner. Så att det finns anpassningsmekanismer. Möjligtvis, om jag då ska vara lite oroande då och inte låta och bara släta över det här, det är ju då att vi har ju alltså använt mycket av de här energireserverna runt om i världen. Och ett stort frågetecken nu när vi är på väg in så småningom i en vinter där vi måste konsumera mer energi. Vi vet inte hur mycket egentligen det finns kvar av de här energireserverna. Och därmed finns också då risken större att energipriserna kan parkera då på en högre nivå. Och då får vi en mycket större utmaning då för världsekonomin och även då för svensk ekonomi. Men vi är inte där än.
Och Europeiska centralbanken ECB valde ju idag att lämna räntan oförändrad samtidigt som oljepriset stiger kraftigt. Hur ska man se på det?
Ja, men det var ganska intressant att lyssna på Europeiska centralbankschefen då, Christine Lagarde. Hon lät ganska förvirrad skulle jag vilja säga, för att å ena sidan så var hon ju lite lättad av att hon kunde se att oljepriserna då, energipriserna kan ju gå ner ganska snabbt när de väl faller. Men hon var ju också orolig för den här senaste utvecklingen när energipriserna går upp. Men det som jag tycker var lite lugnande även i hennes besked, det var ju då att hon ser inte de här spridningseffekterna. Hon kan ju också konstatera att ja, transportkostnader går upp när oljepriset stiger, drivmedel går upp, men hon ser inte att det här sprider sig i ekonomin. Hon ser inte att det är andra delar av ekonomin som börjar höja priserna. Att priserna går upp på vissa varor, specifika varor. Det räcker inte för en centralbank, Europeiska centralbanken till exempel, då, att börja höja räntan. Utan en räntehöjning kommer först när man märker att de högre energipriserna börjar smeta ut sig över hela ekonomin. Då måste man agera. Men det ser man alltså inga tecken på än, vilket är då väldigt positivt.
Det säger Robert Bergqvist som är seniorekonom vid SEB, och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Ylva Lilja och Pia Sjögren.
Idag la regeringen ett nytt förslag om förbud mot så kallade evighetskemikalier, PFAS.
Det är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt och används i bland annat bekämpningsmedel i jordbruket.
Det här förbudet ska gälla smink, kläder och skidvalla och inte de bekämpningsmedel som ofta används i jordbruket. Vi hör klimatministern alldeles strax, men först Mattias Karlsson Fäng, utredare på Kemikalieinspektionen. Hej!
Hej!
Vad är PFAS?
PFAS är en stor grupp kemiska ämnen, ungefär mer än 10 000 ämnen. De har det gemensamt att de är extremt svårnedbrytbara i miljön. Vissa av dem är hälsofarliga. Långt ifrån alla är studerade, så vi vet inte om allas egenskaper. Många av dem är också det man kallar för biackumulerande. De är mobila i miljön, vilket gör att de hamnar i grundvatten, då vårt dricksvatten. Och så är de också väldigt svåra att rena bort från vattnet till exempel. Så har de väl hamnat i miljön så blir vi inte av med dem.
Ja, just det. Och i vad finns PFAS?
Ja, det finns otroligt många produkter. Det är väldigt brett använt. Det finns ju som i de produkter som nämns här, kläder, smink, skidvalla. Det finns i stekpannor, det finns i till exempel värmepumpar eller ventilationsanläggningar, allt möjligt.
Mm. Väldigt, väldigt vanligt helt enkelt. Ja. Så vad är då det stora problemet med PFAS?
Ja, men som jag nämnde, de bryts inte ner i miljön, vi använder dem, vi släpper ut dem i miljön. Vissa av dem vet vi är hälsofarliga. Om vi fortsätter använda dem och släpper ut dem i miljön så får vi högre och högre halter i miljön. Har vi ingen kontroll så får vi förr eller senare hälsofarliga effekter helt enkelt. Mm. Och vi vet inte riktigt när de kommer inträffa. Därför behöver vi göra någonting åt dem.
Klimat- och miljöminister, liberalen Romina Pourmokhtari. Förbud mot PFAS i flera olika konsumentprodukter. Varför just de produkterna för ett förbud?
Vi har ju identifierat där vi tror att vi kan nå störst effekt till att börja med. Smink är exempelvis någonting man sköljer av varje dag när man kommer hem i handfatet. Köksredskapen diskar man. Kläder är ju någonting som man har nära sin kropp. Så att vi har försökt identifiera där det gör stor skada. Skidvalla är ju också någonting som sprids när man är ute i banorna så att säga. Så att, det är där vi har kunnat göra ett första steg. Men vi är absolut öppna för att göra fler begränsningar i den utsträckning det går. Men det här är ju det mest omfattande nationellt i världen som vi kan se idag.
Mm. Hur skiljer sig Sveriges förbud från andra sådana här PFAS-förbud, alltså Frankrike, Danmark och Kanada som alla kom i fjol?
Mm. Men till att börja med kan man säga att i Frankrike så omfattas inte köksredskap. Stekpannorna och de här plaststekspadarna och annat oroar mig, så de är inkluderade. Men det handlar också om att vi har faktiskt plockat fram en hel handlingsplan, så det är inte bara ett förbud, utan det handlar också om att myndigheterna ska samarbeta väldigt mycket i hur man på alla fronter kan tackla det här problemet. Det ska vara mycket information till allmänheten om hur man undviker de här gifterna. Och de delarna, den här omfattningen av handlingsplanen vi går fram med, det är det som skiljer oss exempelvis från Danmark. Sen är också en väldigt viktig fråga som jag vill vara noga här gentemot allmänheten med, det är det här med importer. För det är väldigt mycket produkter som vi importerar och det är svårare att hålla kontrollen där. Det är inte samma möjlighet att följa upp på en innehållsförteckning och annat. Så att även om förbudet också omfattar importerade varor så vill jag vara tydlig med att det kommer vara svårare att kontrollera de stora flödena av importerade varor som vi har i Sverige.
Mm. Det mesta av PFAS som vi har pratat om på senare tid, det verkar ju komma ut i naturen från till exempel bekämpningsmedel inom jordbruket, och det är inte alls med i det här beslutet. Varför inte?
Tyvärr måste jag säga så är det faktiskt så att EU har en förordning som direkt reglerar just växtskyddsmedel i Sverige. Så det går inte att införa nationella förbud mot växtskyddsmedel. Och då säger vissa att men det har de gjort i Danmark och då har man missförstått. För det Danmark gör är att de drar tillbaka vissa tillstånd. Och det gör vi även i Sverige. Det är precis det som myndigheten här som vi hörde precis tidigare, Kemikalieinspektionen bland annat, jobbar med varje dag.
Vi har också med oss Jakob Tellgren, vd för ICAM, branschorganisationen för kemi- och innovationsindustrierna. Jakob, din reaktion på dagens besked?
Ja, men vi välkomnar ju att regeringen tar steg för att minska spridningen av PFAS. Där det finns säkra och fungerande alternativ så är det helt naturligt att förbjuda användningen av de konsumentvaror som miljöministern räknar upp här. Där känns det helt naturligt att ta de här stegen, och det är en position som vi har haft under en längre tid. Samtidigt så tycker vi också att politiken måste också lösa den andra halvan av ekvationen. Och det handlar ju framförallt om hur vi tar fram alternativ där det ännu inte finns några. Och det skapar också en intressant diskussion om framtida möjligheter. Men som vi ser det så en framgångsrik PFAS-politik måste vila på tre ben. Det måste finnas tydliga regler, och där har vi tagit rejäla kliv framåt med det som har presenterats idag inom konsumentprodukterna. Men det måste också vila på forskning och innovation och en effektiv tillsyn. Och inom de två sista så tycker vi att det saknas förslag i det som har presenterats idag. Staten behöver stödja forskningen och utvecklingen av nya säkra alternativ så att PFAS kan ersättas även i de samhällsviktiga produkter där det idag inte finns några fullgoda alternativ. Det kan röra sig till exempel om förpackningar för läkemedel, det kan vara medicintekniska applikationer och avancerad elektronik. Men det handlar också om tillsynen, och det var ju miljöministern själv inne på, den här importen som kommer in. Och där behöver Kemikalieinspektionen och Tullverken få mandat och resurser att säkerställa att de här reglerna faktiskt också får genomslag i praktiken. Det saknar vi också i regeringens förslag idag.
Ja, vad säger du om det, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari?
Jag delar bilden av de tre benen skulle jag säga. Forskning och innovation är ju inte minst något i mitt parti Liberalerna brinner hårt för att vi ska investera mer i. Men också vad gäller den här tillsynen. För någonstans, det är väl en affärsidé jag slänger ut här till valfri person att hitta någon slags snabbare lackmustest för att upptäcka PFAS-gifter i produkter. För har vi inte det, har vi den processen vi har idag för att se om de här gifterna finns i produkter, då kommer det inte gå, även om jag ser till att vi får miljardbelopp till Tullverket och Kemikalieinspektionen att kontrollera samtliga varor som flödar in i vårt land varje dag. Och det är därför jag vill vara tydlig med att det man kan göra som privatperson och det jag själv gör, vara helt öppen med det, det är att kolla så att det är svenska produkter när man är oroad för just sånt man har nära kroppen eller ger till sina barn. För där har vi bättre möjligheter att kontrollera.
Mm. Jag tänker Mattias Karlsson Feng, utredare på Kemikalieinspektionen. Vi har ju pratat nu om att det finns 10 000 olika varianter av PFAS, och det är liksom en evighetskemikalie och den lever kvar länge. Vi har inte riktigt koll än på vad det här får för effekter och när den finns kvar så länge. Men vad är den bra för? Vad är PFAS? Vad gör de med de här olika produkterna? Varför används det så utbrett?
Ja, men i kläder till exempel så används de för att de är vattenavstötande, smutsavstötande och oljeavstötande. Så väldigt användbart i brandmännens skyddsutrustning till exempel, men även i våra friluftskläder. Då ser vi att vi för friluftskläderna lätt kan ersätta den här funktionen, medan för brandmännen är det svårare. Så då, förslaget är ju att reglera konsumentprodukterna men inte brandmännens kläder.
För det är lättare att byta ut PFAS i de här produkterna som vi är inne på här nu, sminkkläder, skivalla. Mm.
Men de används ju också för att de är tåliga, inerta brukar man kalla det, att de bryts inte ner. Det är ju negativt i miljön, men det är också tekniskt väldigt användbart. För att de klarar höga temperaturer, de kanske klarar extrema kemiska miljöer som frätande miljöer och så vidare, så de används mycket i industrin till exempel. Mm. Så att vi vet att de har många goda tekniska egenskaper men samtidigt miljömässigt problematiska.
Det som Jakob Tellgren är inne på från branschorganisationen ICEM, hur mycket ser du att man kommer att kunna ersätta PFAS inom 5-10 års sikt? På de här svårare ställena så att säga.
Det är en ganska svår tekniskt krånglig fråga. Men vi kan säga att de produktområden som tas upp i regeringsförslag idag, där är det ju sånt som vi har hyfsat liksom, lågt hängande frukter där det går att fasa ut PFAS. För många andra produktområden är det mycket svårare, så att det är en väldigt varierad bild. Men vi har ju tagit fram ett förslag på begränsning på EU-nivå där vi liksom i detalj beskriver produktområde för produktområde vad man kan reglera snabbt och vad man behöver lite längre undantagsperioder.
Okay. EU-parlamentariker Helene Fritzon, hon reagerar på regeringens nya förslag och vill se mer omfattande förbud.
Reglerna för bekämpningsmedel regleras i en särskild lag i EU. Det är korrekt, men medlemsstaterna beslutar själva om vilka bekämpningsmedel som får användas. Så jag tycker att det är det minsta man skulle förvänta sig av regeringen. Det krävs mer. Det är en alldeles för låg ambition.
Socialdemokraten, EU-parlamentarikern Helene Fritzon där. Ja, Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister. Vad säger du om det?
Ja, men här måste jag säga att det märks att det är valrörelse. Vi pratar om att förbjuda gifter. Det tänker jag att i princip alla partier borde tycka är en positiv sak. Här kritiserar man oss för att vi inte går tillräckligt långt, trots att man själva under 8 år inte la fram ett enda förbud på nationell nivå, en begränsning som är lika omfattande. Så jag tycker att det är kanske läge att ändå lägga undan den yxan och fokusera på det som är bra för svenska folket. Det finns jättemånga konsumenter i Sverige som går ut i butikerna och tänker att om jag köper en leksak till mitt barn eller smink till min tonåring, då är det någon som har kollat att det inte är gifter i det här. Men det kräver ju att gifterna är olagliga, och därför är det jättebra att vi gör de här förändringarna.
Men vad förhindrar er att ha ett bredare förbud?
Men det hon nämner här med jordbruket och växtskyddsmedel är precis som jag sa, att vi gör det idag, alltså att myndigheten kan dra tillbaka tillstånd. Men det går inte att införa nationella förbud mot just PFAS växtskyddsmedel, och det vet Helene Fritzon som parlamentariker.
Men återkallas hur många växtskyddsmedel ungefär återkallas?
Det är en bra fråga om siffran. Det är ju Kemikalieinspektionen som arbetar med det här.
Men är det ett gäng per år?
Det Kemikalieinspektionen ska göra är att göra en omprövning av 38 växtskyddsmedel som innehåller PFAS.
Okay, tack.
Och den här omprövningen ska ske till april 2028.
Precis, så det arbetar man med redan idag.
Just det.
Mattias Karlsson Feng, Kemikalieinspektionen. Hur effektivt är det här lagförslaget mot PFAS i konsumentprodukter?
Ja, men det kommer åt en del av utsläppen av PFAS-användning i Sverige, men det är absolut inte en merparten av det, utan det finns stora användningar som inte omfattas, och det är ju bara nationellt också, utan vår ambition från Kemikalieinspektionens sida är att driva på för en reglering på EU-nivå, och vi har lagt förslag på det som är mer heltäckande.
Och det är också ett arbete som pågår när det gäller de här konsumentprodukterna?
Eller? Ja, det är ett arbete som pågår.
Mm. Men här måste jag tillägga att det är ett arbete som pågår, men jag ser tydligt att det inte går tillräckligt snabbt. I princip varje möte jag har haft sedan jag blev minister hösten 2022 har jag lyft upp den här problematiken, och jag märker att min franska och danska kollega, de nickar och är lika oroade, men de andra ministrarna scrollar lite på telefonen och är distraherade, så att EU kommer, i min farhåga, inte göra tillräckligt, och därför måste Sverige göra det.
Mattias Karlsson Feng, detta med att strama åt och så småningom kanske strypa PFAS-utsläppen från jordbruket, är det ett arbete som pågår på lång sikt inom EU?
Jag kan inte riktigt uttala mig om exakt vad EU gör, men som jag har förstått det så går man ämne för ämne, när de ändå ska omprövas så tar man in PFAS-aspekten som man inte har gjort på samma sätt tidigare, för att det är ny kunskap.
Säger Mattias Karlsson Feng, utredare på Kemikalieinspektionen, med också Romina Pourmokhtari, Liberalerna, klimat- och miljöminister. Vi hörde också Jakob Tellgren som är vd för ICEM, branschorganisationen för kemi- och innovationsindustrierna. Rysslands experten Martin Krag är död. Det meddelar Utrikespolitiska institutet i ett pressmeddelande idag.
Martin Krag är en välbekant röst för många radiolyssnare, särskilt de senaste åren då han kommenterat Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
Och så här lät det på morgonen den 24 februari 2022 när Ryssland inledde sin storskaliga invasion.
Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland. Det här saknar motstycke, och vi ser nu hur processen, som sannolikt också planerats sedan en längre tid tillbaka, nu utvecklas.
Martin Krag i februari 2022, idag fick vi alltså veta att han har gått bort efter flera års sjukdom. Oskar Jonsson, doktor i rysk krigföring vid Försvarshögskolan, kände Martin Krag, och ni arbetade båda med att bevaka Ryssland och utvecklingen där. Hur minns du Martin Krag?
Jag minns Martin, alltså jag tänker på det engelska uttrycket calm, cool, collected. Han var alltid en väldigt eftertankt person, en reflekterande person. Han var aldrig den som rusade efter att liksom säga någonting först eller högst, utan tänkte på saker och ting, satte dem i ett nytt perspektiv, ett större perspektiv, och erbjöd alltid någonting nytt att ta med sig kring det man diskuterade.
Mm, jag tänkte fråga vad som utmärkte honom som forskare och Rysslandskännare, men det kanske är det då. Kommer du ihåg några bilder eller sammanhang som han tillförde?
Absolut. Jag tänkte, ni spelade upp ett klipp från morgonen den 24 februari, och på kvällen så var vi tillsammans i Aktuellt studio, och sen på ettårsdagen så gjorde Aktuellt ett klipp igen då med samma sak, och då Först blev man ju livrädd så här, vad tusan sa vi? Men det slog mig då att det Martin sa då, liksom precis när kriget utbröt, liksom stod sig otroligt väl ett år efter. Det hade slagit huvudet på spiken om Rysslands väg och vad Ryssland förvandlades till i ökande grad med det där kriget. Men som du sa om hans forskning, jag tycker att hans bok Det fallna imperiet tycker jag är en jättebra illustration. Det är en bok om rysk historia under ett ganska långt perspektiv. Men det blev den mest sålda fackboken 2022, och det var både då kombinationen av liksom intellektuell rigoröst arbete, men också vad som är liksom lättfattligt och uppbyggande för den gemene läsaren. Och det tycker jag liksom fångar Martins livsgärning här, både en väldigt seriös och noggrann akademiker, men också möjligheten att lämna den akademiska bubblan, prata om de här sakerna till en bredare kontext så att folk känner sig smartare efter man har lyssnat på honom.
Mm. Vad drev honom, så som du uppfattade?
Men jag tror att det var, jag tror framförallt nyfikenheten, och det är väl någonting som fanns med hela vägen till slutet. Alltså han kom ju nyss ut med en till bok förra året som är en ännu bredare bok, historisk, filosofisk, teoretisk, om imperiers uppgång och fall, som är lite av en förlängning av det ryska imperiets uppgång och fall. Och jag tror att den där nyfikenheten, alltså han skrev sin avhandling om sovjetisk arbetsmarknadspolitik som liksom ledde till en annan fråga, som ledde till en tredje fråga, som ledde till ett nytt fält egentligen, som liksom tog han genom sitt yrkesbana.
I studion Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Martin Krag och du var vänner. Hur var han som person?
Han var ju, precis som Oskar säger här, väldigt på många sätt lågmäld. Och det skilde honom också mot många andra i offentligheten idag som tävlar om att skrika högst, alltid spetsa till det. Han var eftertänksam, han födde sig med en oerhörd värdighet och vänlighet. Jag tror att det var de här egenskaperna, förutom hans breda och gedigna kunskaper, som gjorde att allmänheten tyckte så mycket om att lyssna till honom. Det var fantastiskt att se i sociala medier efter han hade varit med i Aktuellt eller här i Studio 1. Eller han hade fått en kunglig medalj, hur människor, vilt främmande människor, skrev i kommentarsfälten hur mycket de uppskattade honom. Och att när Martin hörs, då spetsar man öronen. Så att han nådde ut brett. Och det är väldigt ovanligt, för han var samtidigt också en högbrynt kulturskribent som i många år skrev i Svenska Dagbladet, skrev understreck de här djupsinniga essäerna. Så att han var både forskare, han var kulturskribent, men också den här breda experten som kunde förklara så att många förstod.
Så många spetsade öronen utan att han var den som skrek högst. Och du skriver ju idag att hans omsorgsfulla, ibland nästan ålderdomliga sätt att uttrycka sig på med dämpad röst gjorde att man spetsade öronen. Var kom den där omsorgsfulla, dämpade rösten, den där kloka stämman, var kom den ifrån, tror du?
Ja, men han var i grunden en väldigt intellektuell person. Han älskade läsandet. Han älskade den akademiska världen. Och med det följer också ett ansvar att bara uttala sig om sånt som man faktiskt vet någonting om. Att uttrycka sig med omsorg. Så att det var i den traditionen han verkade. Sen var han som person också väldigt vänlig och en riktig mensch, skulle man kunna kalla honom.
Och den 22 juni i år sändes Martin Krags Sommar här i P1. Han berättade då bland annat om den långa cancerbehandling han genomgått och fortfarande då fick.
Tillvaron är skör. Den erbjuder såväl skönhet som oförutsägbarhet. Att få sätta sig på tunnelbanan med portföljen. Att återigen få känna en grad av normalitet. Det vore något. Kanske behöver jag inte mycket mer än så i livet.
Karin Olsson,
Ja, det är många som har blivit väldigt berörda av hans sommarprat som sändes nu i början av sommaren. Och han blev ju också intervjuad i söndagsintervjuerna här i P1, där han också berättade om sin forskning, men också om sjukdomen. Han var inte den som ville fläka ut sig, så att säga. Men med det han gick igenom så ville han också berätta någonting om sjukdomen och de exceptionella behandlingar han fick tillgång till och sprida kunskap om cancerforskningen. Så att det blev ett sätt att nå ut också med det. Ja. Men jag tror väldigt många har blivit berörda av sommarpratet och andra intervjuer som man har läst med honom på senare år. Och han har också fått ett väldigt starkt erkännande de senaste åren med en kunglig medalj. Mm. Han har fått väldigt fina stipendier, blivit belönad för sin forskningskommunikation. Så att han har verkligen blivit älskad av den svenska offentligheten.
Hur tror du Martin Krag skulle vilja att vi minns honom?
Som en forskare som stod på axlarna av andras arbete och som också ville att andra skulle haka i det han gjorde. Den här kumulativa kunskapsbildningen. Så tror jag att han vill att man ska minnas honom.
Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Tack också Oskar Jonsson, doktor i rysk krigföring vid Försvarshögskolan. Vi har pratat om Martin Krag, författare och Rysslandskännare som avlidit. Fick vi veta nu på eftermiddagen. 45 år gammal. En brandman i Spanien knackar på dörrar och säger åt människor att lämna sina hem.
Ja, för skogsbränderna fortsätter att rasa i södra Europa. I sydvästra Frankrike, några mil sydväst om Bordeaux, har cirka 20 000 invånare och turister evakuerats, det rapporterar Le Monde.
I Spanien beskriver man läget som en av de största bränderna i modern tid. Och i Italien rapporteras om flera bränder på Sicilien där det brunnit i flera dagar. Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Hur allvarlig är situationen i Frankrike just nu?
Ja, men det är en allvarlig situation och man har konstaterat att det här är den värsta brandsäsongen man har haft i Frankrike sedan man började mäta för 20 år sedan. Det har redan brunnit lika stora ytor hittills i sommar som det gjorde under hela förra året. Och den största branden just nu är ju precis som ni nämnde här väster om Bordeaux, runt orterna Le Perche och Cap Ferré som är väldigt populära turistmål. Och när det gäller den andra stora branden som har pågått nu i några dagar i Var mellan Marseille och Nice, där har man nu branden under kontroll och folk har fått återvända. Men sen förstördes ju också en stor del av den här stora skogen Fontainebleau söder om Paris som är ett UNESCO-skyddat område förra veckan. Mm.
Och i Spanien så har det varit en brand som beskrivs som den största i landet i modern tid också. Hur är situationen där idag?
Ja, men det är i ett skogsområde norr om Madrid och den här branden pågår fortfarande. Den har ödelagt 32 000 hektar hittills och man pratar om enorma ekologiska värden som har gått förlorade. Det är ett glesbefolkat område det här, men man har ändå behövt evakuera över 1 000 personer från ett antal mindre byar. Men det ska inte vara någon person som har kommit till skada där, men den branden pågår fortfarande så att säga. Och det startar också en brand på den andra sidan av Madrid, 7 mil sydväst om huvudstaden nära Toledo igår. Det var därifrån vi hörde det här ljudklippet i början. Men där har de evakuerade nu fått återvända.
Mm. Med också Johan Sjöström, du forskar på skogsbränder på Svenska forskningsinstitutet RISE. Flera länder har hjälpt till med släckningsarbetet. Bland annat har ju Sverige skickat en insatsstyrka till Frankrike. Hur viktigt är det här europeiska samarbetet när det är en sån här situation?
Det är jätteviktigt. Det är väldigt viktigt att vi kan dra både mellan länder, dra resurser där det behövs. Det underlättar ju verkligen mycket att kunna använda resurserna effektivt. Men även inom länder som att Sverige till exempel, vi har lättare att dra resurser mellan olika kommuner och regioner.
3 gånger så stora bränder redan i Frankrike som när det brann i Västmanland. Om jag har förstått rätt så har det också varit gynnat bränderna att det regnade mycket i vintras. Hur hänger det ihop?
Ja, södra Europa är ju, växtligheten begränsas ju av vatten där i stora omfattning. Och både förra året och i år då, så var det väldigt nederbördsrika vintrar. Och då brakar det bara loss under våren och då är det tunna örtaktiga växter och det är buskar och sånt här som växer väldigt fort. Och sen så kommer då tre nu på raken väldigt kraftiga värmeböljor och då blir de i dåligt visset skick och kan brinna. Så då finns det ju extra mycket bränsle helt enkelt.
Så i och med regnet har det vuxit, har det blivit mer grönska som kan bli torrare på vårkanten och sen ta fyr?
Precis, precis. Mer regn ger mer bränsle som sen då torkar när det är riktigt, riktigt torrt. Och det här är ett mönster vi har sett på andra ställen också. Det var samma med Kalifornien, bränderna för några år sedan.
Men när det är så här, vad kan myndigheter och markägare göra då för att minska risken för att de här bränderna blir så stora och svårsläckta?
Ja, det har ju varit en långvarig trend i hela södra Europa med en ganska ordentligt förändrad markanvändning där tidigare betesmarker eller små jordbruk läggs ner för de är inte ekonomiskt gångbara längre och istället är det skogsplanteringar och det är marker som helt enkelt bara lämnas. Så det man kan göra är att återinföra betesdjur på vissa ställen, inte överallt, men på vissa strategiska ställen så skulle man kunna ha mer betesdjur som skulle kunna beta bort vegetationen.
Mm, just det. Tillbaka till dig Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Vilka politiska konsekvenser får de här bränderna?
Ja, det återstår ju att se, men i Spanien ser jag idag att det är flera som just lyfter frågan om landsbygdspolitik och avfolkning, alltså lite det här som Johan var inne på. Det faktum att avfolkning är en sån riskfaktor för skogsbränder för att ingen sköter eller röjer marken då. I Frankrike så är det en återkommande politisk fråga om huruvida det finns tillräckligt med resurser och specifikt flygplan för vattenbombning för att bekämpa bränderna. Där oppositionen kritiserar regeringen för att inte ha köpt in tillräckligt många plan. Vad det här får för politiska konsekvenser på ett mer övergripande plan återstår att se. Men det är tydligt här i Frankrike att klimatfrågan är väldigt politiskt polariserad här. Och en annan politisk stor fråga som värmeböljorna har påverkat är att frågan om rätten till air condition är väldigt stor. Och där är det mycket Marine Le Pens Rassemblement National som driver den frågan.
Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Vi hörde också Johan Sjöström som forskar på skogsbränder på Svenska forskningsinstitutet RISE.
Sist här hörde vi en repris ur eftermiddagen Studio 1 med programledarna Ylva Lilja och Pia Sjögren. Och producent för Studio 1 ikväll, det var Samantha Kord. Tekniken sköttes av Albin Melander. Jag heter Annika Nordin och mer från Studio 1 finns förstås då att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Och vi som har jobbat med kvällens program tackar för att ni har lyssnat på oss. Och närmast här i kanalen så blir det Ekots nyheter med Simon Karlsson. Därefter så blir det Sommar i P1.
We have not been good enough.
10 år har gått sedan britterna valde att lämna EU och sedan dess har mycket blivit sämre.
Det var definitivt i alla fall inte någon ekonomisk framgångshistoria detta.
Nej, nah, shit down here. It looks nice but it's just boring.
Vad måste den nya premiärministern fixa som de andra misslyckats med?
Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.